Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Då kör vi då, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till mitt vecko. Vad säger man? Mittwoch säger man ju på tyska, va? Nu har jag blivit som Josef Pujol här, att jag har hamnat snett i språket. Men vi säger hej och hjärtligt välkomna till veckans utsändning, onsdagsutsändningen som ni väl kanske hör på torsdagen då. Vi har precis tagit Sveriges kvartsfinal mot Egypten i mål. Josef Pujol är med, Charlie Sjöstrand, och jag heter Emil Schelin, precis som vanligt. Jävlar vad det brände till nu med kvartsfinalen till höger och vänster. Det var ju knappt så att man kunde hålla koll på allting samtidigt. Danmark, glädjande nog då, gled ju ifrån Ungern så pass enkelt så att man snabbt kunde zappa över. Förstod jag det som på er, och för min del började jag redan i Norge, Spanien. Jag tänker att vi kan möjligen återkomma till det, för att det var ju skönt också att stilla nerverna med de matcherna, och skönt att Norge och Spanien gick till förlängning så man liksom så här kunde lägga Sveriges orosmoln lite åt sidan och liksom kolla på bröderna Dutjebajev när de gjorde sin grej innan man liksom rullade in i Sverige-matchen. För jag ska säga att om några i vårt gäng, Christian Albinsson exempelvis, var väldigt nervösa inför Sverige-Egypten, så kände jag mig på förhand ganska lugn. När man gjorde pusslet, redde ut ekvationen, så var det ändå så här, ja, men om allt går ungefär som det ska, då kommer Sverige vinna det här. Om Egypten ska vinna, då måste allting gå rätt för Egypten och ingenting går rätt för Sverige. Men hur fan börjar matchen då? Jo, den börjar ju precis på det viset. Allt som kan gå åt helvete för Sverige går åt helvete. Albin Lagergren, säkerheten själv, den underbart duktiga handbollsspelaren som är i en formtopp under hela hösten och sådär, går in och missar tre frilägen. Gottfridsson, som kanske är den enda spelaren vi inte riktigt kan ersätta med någonting som ser likadant ut, går sönder. Egypten, pang, 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 får utvisningar, spelar 6-5, gör massa mål, leder helt plötsligt matchen. Till och med Josef Pujol, som brukar vara säkerheten själv, börjar darra på den så berömda manschetten. Josef, hur känns det i tv-soffan då?
Nej, men jag började darra lite, och det var egentligen inte, utan det var just det som fick mig att darra, det var väl att jag märkte att Sverige inte riktigt fick betalt för den planen som jag tyckte mig se att man hade. Och att Egypten fick betalt för sin, så att säga. Sen så, jag brukar ju inte, alltså så här, visst att man bränner tre frilägen då, som Albin gjorde ganska tidigt. Det oroar mig mer om jag inte kommer till de lägena. Och det tyckte jag. Men jag hann ju i god tid innan det första rycket där i slutet på andra halvlek. Så hann jag ju ändra på mig faktiskt. Och då kände jag mig trygg igen. Vilket var väldigt skönt.
11-10 tror jag det stod då i Egyptens favör när du skickade. Nu är jag lugn igen. Så att du har helt rätt i det. Du aviserade tidigt att det här ska vara safe. Charlie, hur kändes det i din tv-soffa?
Ni förvånar mig, pojkar. Det var ju första matchen jag såg från tv-soffan. Den första svenska matchen. Och min fru var ju precis som ni verkar vara. Hon var ju liksom, satt ju och svor och var uppspelt och irriterad. Och jag,
jag var helt lugn, vill jag bara säga.
Okay.
Hela matchen igenom, så här, det här är säkert, ingen fara på taket.
Nej, och det kanske var en effekt
jag hade
av att hon var att hon var åt det hållet. För jag kände hela tiden, men vad är det vi håller på med? Allting går, allting som du precis beskrev, katta fan i mig strof. Och ändå stod det, ja, vad ledde det till? Egypten ledde med 5-4. Alltså så här, då hade de gjort sitt bästa. Och vi hade gjort vårt sämsta. Och de ledde med ett mål.
Tror du de sa så här efter 17 minuter? Ja, nu ska jag göra mitt bästa. Nu ska jag göra
det var ju precis så det såg ut. Vi kan inte vara sämre. Eller ha sämre utdelning. Eller sämre flyt. Eller få en liksom mardrömmigare mardrömstart de första 7-8 minuterna än vad vi fick. Ändå låg vi under med ett mål då. Det gjorde att jag tänkte, men det här kommer ju aldrig hålla det här. Det kommer ju aldrig hålla.
Vi har satt, hade ju tydligen sett några läppläsare på att få ut vad Jim Gottfriedsson, vad de hade sagt kring hans skada. Det vore väldigt fint om de satte läppläsarna på någon sån taktisk genomgång när Gottfriedsson går fram till Klar och säger något. Och så går Gottfriedsson fram och säger så här: du Klar, jag tror fan att det är läge nu att börja köra vårt bästa. För att det här...
Jag tänkte att alltså, läsa Gottfriedssons läppar, även om du liksom lyckas få fram vad han säger, så förstår man ju inte det.
Nej, det är lite som att höra Nikola Jakobsson. Så här, det spelar ingen roll att du hör vad han säger till man, för ingen kommer kunna läsa ändå vad det är.
Det är ju no joke. Det är ju det sjukaste. Han är ju som en grotesko sketch eller något på en dansk. Ja, men liksom, man kan ju skoja åt hur danskan låter. Men när han börjar säga temat, så är det ju bara, och att han har den här lite högt pitchade rösten, liksom ljusa rösten, och så går han upp för att höras, och så är det ju bara så här.
Men också att det är exakt samma igen, det, två minuter timeout, eller vad är det, 30 sekunder. Det är precis likadant, rakt igenom. Och varenda timeout han har tagit, om det så är 2 minuter kvar av VM-finalen eller om det är 4 minuter in mot Saudiarabien, samma
alltså, jag förstår ju mer av Ungers timeout som Chema Rodriguez har.
Han talar ju för sig engelska, så att det
är till exempel, jag förstår mer av Egyptens timeout som han också köper på engelska, fan också. Jag förstår mer av den franska timeouten då.
Ja, men det är den sydfinska dialekten Nikolaj har. Den är faktiskt erkänt bonny och svår. Så nu vet ni hur jag hade det där i 2 år. Men jag kan väl förklara lite min oro. För att jag tycker att den var lite befogad på så sätt att det var ju tydligt hur Sverige prioriterade i sitt försvarsspel. De ville ju komma ut högt och möta upp de här fysiska, tunga egypterna på 10-11 meter. För att orka stå emot alla de här duellerna. Och de gav ju blanka fan i Europa. Jo, eller handbollsvärldens vidrigaste mittsexa, Mamdou.
Han är ju mäktig ju.
Ja, han firade ju stora triumfer till att börja med. Och det var just att de liksom... Att om Sverige inte skulle få utdelning på sitt, det man vill... Det var det jag var orolig för. Men jag blev jävligt imponerad av liksom, den svenska lojaliteten till det man har bestämt. Att man var och tryggheten i att så här, ja, men de gör mål nu 2, 3, 4, 5 gånger. Men till slut så kommer vi tjäna på det här. Och det var ju helt rätt. Alltså, dels fick vi stopp på Eldra. Som även om han, men det var ju vänsterfingret han gjorde illa liksom. Så det var ju inget fel på skottarmen. Alisein kom inte heller till. Lite kämpigare med den här högernian som jag ingen kan.
Han så fick en ispåse på hakan. han fick en underarm. Ja, alltså det var det sjukaste att han behövde behandling på den hakan.
Det var inte enda filmningen han gjorde i den matchen heller. Det tycker jag fan att vi ska hänga ut. Det gillar vi inte, filmare va?
Nej. Nej, och sen så hade vi ju kämpat med fan, man är dålig på de här namnen alltså. Kapten Haddock på vänster 9. Monstret som kom in där i slutet. Men och också att i
närmare 2 meter som Claes Helgen sa.
Ja, jag tror också han specificerade nere till 2,05 sen, men ja.
Ja, det är ju nära 2 meter, där hade han i och för sig rätt i. Nej, och sen också att Egypten fick väldigt bra fördel eller av de här höga tvåorna som vi pratade om för några veckor sedan.
Mycket då på grund av att de missade frilägen bakom de där tvåorna.
Ja, och det var därför jag, det är ju inte ett så här rakt samband, men när Darj är mittsexa, alltså Darj är ju en löpande mittsexa och inte så där stor och stark och håller en tvåa i ryggen. Och när vi fick in Bergendahl som är, det passar honom mycket, mycket bättre i anfallsspelet, då fick vi lite mer islossning på det, för då behöver de liksom ta hänsyn till i det spelet, medan där inte det passar inte honom lika bra. Och sen så såklart att vi gör mål på de lägena vi fick då också i högre utsträckning, även om han stod ju en fin match. Målvakten som du vet vad han heter, Emil.
Händer vi?
Vi glömmer ju Pallika också här. För en anledning till att det bara stod 5-4 då, när jag inte var orolig. Det var också att Palle hade gjort ett par sinnessjuka räddningar.
Ja,
och det är ju på den gamla devisen att målvakten är också en del av laget. Mm. Men återigen så hade han en, han, jag tror det stod typ 47-28 eller något i räddningsprocent i paus. Och det var ju skillnaden. Där hade det varit jobbigt om det inte var 5-4 efter den morgonstarten utan 9-4.
Mm.
Det är klart att det hade varit tuffare.
Mm. Ja, men och jag tycker ju också det hör ju lite ihop såklart med den lojaliteten och den pressen som svenskarna satte på de egyptiska skyttarna hela tiden. För att de vet att, alltså, även om de hittar in till linjen i början, när de blir trötta, till slut så är det bara en grej. Det är skyttar som kommer skjuta. Oavsett liksom hur, möter vi upp dem på 10 så skjuter de från 11. För att så funkar i princip alla handbollsspelare. Man vill göra sina grejer, det man är bra på, sina spetsegenskaper. Och det tjänade ju Pallika väl och resten av laget såklart.
Ja, men och det såg man ju exempelvis då när den där 2.05 långa vänsternia några gånger försökte studsa ner bollen och glida igenom på ett genombrott istället. Det var ju inte alls lika bra. Så att tvingar man en motståndare att göra någonting som de inte har som superkraft, då är det ju väldigt få spelare som klarar det på den här nivån ju. Men om vi då säger, där pratade vi lite om då vad som inte gick i lås och varför man blev orolig och så här. Om vi istället vänder på det, vad var det i Sveriges gameplan som gick i lås?
Ja, men det var inte mycket som gick i lås med tanke på, alltså, med tanke på att det sket sig på bred front där. Eller ja, man kan ju säga att det gick i lås för att Albin kom till de lägena som du var inne på, Josef. Så sett så var det ju bra. Men däremot så är det ju imponerande att vi liksom lyckas ställa om. För det är klart att laget måste bli lite chockat och ställt och känna, fan, det här var inte som vi hade tänkt oss. Och nu blir vår bästa spelare skadad här. Och Felix Klar intygar ju det i halvtidspausen också, att det är ganska tufft att bara bli inslängd på det sättet. Men de löser ju det. Alltså de successivt så tuggar de sig in i det. Pallika liksom, tycker jag återigen, bidrar med lugnet. Eller det som gör att, okej, gubbar, ta det lugnt här nu bara. Jag gör några sinnessjuka räddningar. Så kan ni bara samla ihop det lite här. Och sen så börjar ju Klar och Sandell och Erik Johansson som kommer in. Och även Karlsbogård tar ju ett jävla ansvar idag. Det var som att idag var det, ja, men okej, nu behövs det att någon annan gör lite mål här. Då gör jag det för första gången i det här mästerskapet. Det tycker jag var jävligt bra gjort och liksom kul att se att de liksom fick ta lite grejer på uppstuds så ändå löste det.
Mm, väldigt elegant. Pallika har vi ju gått igenom då. Några av de räddningarna han gjorde idag var ju, alltså, man blir ju lite så här, när en spelare skämmer bort med alldeles för spektakulära grejer och en alldeles för hög nivå, så glömmer man ju ibland bort att vara lite tacksam över det. Pallikas match idag var ju otrolig, både sett till procent men nästan ännu mer sett till vilken typ av räddningar där han gör. Han hittar ju på några räddningar där som till och med för att vara Pallika är exceptionellt innovativa och imponerande.
Ja, enig.
Det finns inte så mycket att tillägga. Men vi kan ju slå fast det som vi lite var och fiskade på när vi hörde att det svenska ledarteamet försökte säga att vi har tre jämnbördiga målvakter, det finns ingen hierarki mellan dem. Vi var ju ganska tidigt inne på att Palicka kommer nog stå när det bränner till. Sen får de säga vad de vill om att Thulin och Appelgren också. Det är ju två jättebra målvakter såklart. Men det Palicka har gjort de senaste åren i landslaget tycker jag bevisar att han bör vara första målvakt. Och idag fick vi ju det än en gång bekräftat att så här, det här är next level. När det bränner till, då är det nog bara Landin som kanske och Perez de Varga som kan mäta sig med Palicka.
Ja, och sen så framförallt det jag tror att du är rätt på det är ju att han har ju gjort det i landslaget de senaste åren. Alltså hade Thulin haft några av hans prestationer i landslaget, men just det där förtroendet och den tryggheten som det bygger upp över tid för att han har varit så jäkla bra i landslaget där Thulin har inte riktigt varit med, Äpplet har varit skadad och sådär. Den tror jag är definitivt väldigt viktig liksom.
Däremot undrar man ju om det finns med i beräkningarna i landslaget självt. Alltså när man pratar om gameplan så tänkte jag på det. Jag tänkte på det lite efter Islandsmatchen och lite grann går det igen i dem mot Egypten. Det kan ju inte vara en del av gameplan att släppa åtta frilägen som Palicka räddar. Alltså de blir ju också lite bortskämda med det. Alltså sådana monsterlägen. Normalt sett så skulle jag säga att Palickas svaghet är på kantskotten. Men det här mästerskapet, alltså mot Island, ja, visst han hade problem med Bjarki. Men jag sa det, den där stackars högerkanten i Island, han drömmer fortfarande mardrömmar. Och han käkade ju upp kanterna idag, alltså gång efter gång efter gång mot Egypten också. Det är bra lägen de får, det är ju lite oroväckande. Jag har svårt att se att han ska liksom käka upp Emil Jakobsen på det sättet. Ja, han ska förbi Frankrike först. Ja. Men alltså det, ja, jag vet inte fan alltså. De får ändå liksom,
ja, men
det hade varit betryggande menar jag att se lite fler räddningar av typen. Ja, där får han ett fint mitt dubbeltäck så han kan gå tidigt i sitt hörne. Det är ju inte många sådana räddningar.
Ja, men jag tycker ändå att han får en del sådana där på skyttarna idag. Och sen så tycker jag också, så framförallt kring mittsex idag då, där väljer ju Sverige ganska tydligt med att de skiter i mittsex. Alltså han får ju springa och härja fritt där bakom för att de vet att han är ganska dålig. Han kommer bomma lite, göra mål så kontrar vi in en. Alltså första målet som Ekberg gör kontrar om på han när han inte hinner byta.
Jag tänkte precis säga det. Tror du att de tar med det i kalkylen att så här, klart att han kommer göra mål på kanske 70% av sina lägen. Men han kommer dels vara seg hem, och även om han inte är seg hem på det sättet att vi får ett friläge, då kommer han hamna i försvar och där är han ju inte bra alltså.
Nej, alltså såklart. Det är ju en sån mittsexa som man, det finns ju vissa som man mycket tydligare vill släppa. Alltså när det är lite bröt och sånt där och man vet att okej, om jag ger en knuff till där så får han ju en försäkring i straffen liksom. Och så finns det ju vissa sådana som man absolut inte vill knuffa till. Alltså typ så här, Jakob Wigman Modi var ju lite sån för att dra en lättare. Bara för att han var så jävla stor, om han ramlar då hinner man typ kontra innan han har ställt sig upp.
Men så när både Sandell och Klar då bara rusar ut på tvåorna och de släpper in den till linjen hela tiden, då menar jag att det är liksom, de är fine med det, Sverige.
Ja,
det är
inte, jag tror att
de är nöjda med det liksom.
Jag tror inte att, alltså, jag tror att de prioriterar att vi ska ut och sen om de får droppa in den till mittsex, sen är det klart, de vill ju som alla andra rädda eller försvara varje boll så att säga. Men om de måste välja så vill de inte att Eldera och Alisein ska bli heta.
Jag läste att den svenska riksbankschefen Stefan Ingves sa att ekonomi är att prioritera. Man skulle kunna sno det citatet och tillämpa det på handbollsförsvarsspel och säga att handbollsförsvar handlar om att prioritera snarare än att försöka stoppa allt.
Ja.
100%. Jag har bara aldrig hört att någon prioriterar att sätta allting på svart på kasinot med sin ekonomi. För det är ungefär det vi släpper mittsex idag, gubbar. Eller liksom, vi släpper svinstora kantlägen mot Island. Jag, ja. Alltså, jag tycker det låter som en jävligt vågad gameplan.
Och jag tycker också mot Island att det också var tydligt. Och att det var hela syftet med att börja med Thulin. För att, alltså det är klart, de vill ju att kantlägena ska vara så små som möjligt. Men tydlig prioritering liksom, att Omaringi ska inte ha lekstuga här, gå in och gå ut inspelskott, utan då ska Sigvaldi skjuta.
Exakt, självklart, vi tar hellre den här gubben. Ja. Men nej, det är väl mer att jag aldrig hört någon som prioriterar släppa Mando på mitt sex, men det är fan det. Kanske är så då.
Ja, han blev utbytt också i andra, de kunde inte spela med längre i Egypterna. Mm.
Nej, skön den här unga, nya vänsterrönta mittsexan som kom in. På tal om Island så tycker jag att vi kan nämna det, om inte det känns allt för intern ryggdunkigt, att där när många andra inför mästerskapet lyfter fram Island som en av utmanarna till semifinalplatserna, så var ju ni två noggranna med att säga att Island absolut, men hellre i så fall se Norge som en utmanare. Nu är ju Norge inte i semifinal, men de var ju väldigt, väldigt nära. De var ju en vunnen boll med 19 sekunder kvar och ledning med 1 ifrån att vinna. Alltså, jag tar det där. Jag pausar och så tar jag det där igen mycket långsamt. Norge leder matchen med 1 mål. Det är 19 sekunder kvar. De har precis fått bollen i egna händer. Vad är, alltså hur, ja, och det kan vi ju komma tillbaka till. De tar timeout direkt. Lite misstag där, va? Jo, Ville, håll lite på den timeouten. Eller så här, men med 19 sekunder kvar och bollen i egna händer.
6-5, då var 6-5 också.
Exakt, 6-5, ja, absolut just det. Då måste man vinna. Det är helt otänkbart att släppa in ett mål här.
Ja, och det var ju också deras bästa spelare som tabbade sig 2 gånger.
Mm.
Eller planens bästa spelare.
Mm.
Christian Björnsen som alltså blev släppt på ett friläge då med några sekunder kvar och väljer att inte ta bollen när armen var uppe. Och domarna, helt rätt. Det är inte ofta man ser det längre med bara 4 passningar. Att de vände på det direkt liksom. Och gav spanjorerna möjlighet att kontra in.
Ska vi stanna till lite på den regeln? För den, många som lyssnar är säkert familjära med den, men vissa inte. När man får...
Jag har ju en annan grupp med polare där alla har spelat handboll på olika nivåer. Och en av dem som har spelat på högst nivå sa jag, fan... En sport man har hållit på med hela sitt liv och ändå kan man inte reglerna.
Ja, men då finns ju definitivt anledning att gå igenom den. För att det är ju, jag vet inte ens om de får handen upp, men det tror jag att de får.
De hinner få handen upp.
Men det är ju absolut inte så att de kommer upp i över 4 passningar. Utan det är ju att Spanien släpper Christian Björnsen till ett friläge i princip. Och han väljer att inte gå i det läget. Eller liksom ens göra en ansats att gå mot det. Och då kan man ju bli bedömd för en passiv aktion. Snarare än att hela laget gör ett passivt spel.
Ja, men det är ju passivt. Alltså, armen är ju en passiv varning. Som betyder att går ni inte på mål nu så kommer jag vända på det.
Mm.
Men i och med när de införde de här först 6 passningarna och sen då 4. Då slutade ju domare i princip. Alltså det var ju lite, de skulle ju fortfarande göra den här bedömningen att man kan blåsa av efter 3 om man inte är aktiv mot mål.
Mm.
Men den bedömningen, för att göra det lite enkelt för sig antar jag, sket ju många domare i. Och det vart ju ännu passivare med de här 6 passningarna. Sen ändrar man till 4. Vilket jag för övrigt tycker är lite för lite. Men det är väl en annan podd. Så att man ser ju väldigt sällan att de faktiskt tar och blåser av innan de här 4 passningarna är lagda. Liksom. Och som sagt, det var ju inte mer än rätt.
Har du sett att de blåser av innan 4, alltså det 4 går ju så jävla snabbt,
det är det jag tycker är problemet,
som du är inne på.
Ja, nej, det är det.
Men det är ju ingen som blåser innan de 4 har gått.
Nej,
Ja, men om man inte släpper någon.
Men jag tyckte du sa, men jag tyckte du sa att du har sett att de blåser innan de fyra har gått.
Nej, det är inte så.
Jag har sett att de gör det.
Nej,
då är vi yes. Nej, men jag håller med. Jag tycker det var helt rätt dömt. Och alltså, liksom, du känner det. Jag känner det i hela kroppen när jag sitter och ser på det. Du måste känna det på planen. Mm. Att du vet att det krävs så jävla lite för att domarna ska vända spelet där. Det gjorde du redan innan vi hade ens ett numrerat antal passningar. Liksom. Du måste gå framåt. Och de tillåts ändå spela typ 4-5 passningar på egen planhalva. De springer runt och rör sig lite. Men då är det liksom, det är bra rörelse och de gör det för att komma loss. Och så kommer, jag tror det är Sagosen som väl kommer över halva plan då. Och är ett par meter in. Slår den brett till Björnsen. Och då kanske han är 13-14 meter från mål. Det är inget rent friläge. För det, liksom, det glider ju över en spanjor. Mm, mm. Men i det läget då, istället för att fortsätta gå framåt. Och liksom så här studsa ut mot hörnet. Eller alltså vad som helst. Du måste gå framåt. I samma sekund som han bestämmer sig för att släppa bak den. Till en norsk spelare som kommer upp. I det här fallet Magnus Röd. Då vet du att det är kört. Mm. Hade domaren inte blåst där, det hade blivit ett, alltså, du hade sagt, varför blåser de inte? Och de, helt rätt, de blåser. Och då är ju en spanjor snabbt där. Och Norge har ju, det finns ju inte i deras villas fantasi att Spanien ska få tag i den här bollen. Så de har ju ingen markering på Daniel Dusjebajev.
Och säga vad man vill om bröderna Dusjebajev. Men fan vad de ser när det kommer en målchans. Mm. Eller såhär, nu finns det en chans att grisa sig. Typ springa på en kontring som inte finns och göra ett mål som inte finns. En av brorsorna Dusjebajev kommer göra det.
Jo, men det finns ju inget. Alltså om man skulle välja av de här 8 lagen som var i slutspel. Vilket lag vill du allra minst möta i den här situationen? Alltså, så är det ju Spanien. Så är det Spanien, 100%. Alltså alla typ skandinaviska försvarare, de hade gått dit och försökt låsa. Brotta ner någon, så hade det bara blivit frikast och tyran runnit ut. Liksom.
Men eller släppa ett rent friläge där de hade gjort mål såklart. Spanjorerna vet precis här. Vi släpper lite, ungefär. Men, och det tycker jag var det mest imponerande med Norge, om vi nu ska vända på hela den här och säga så här, fan vad imponerande om Norge, att de lyckades i en match mot Spanien där Spanien fick matchbilden att bli precis det de ville. Det var en jävla gnetar och gnuggar match rakt igenom där inget lag ledde med mer än 2 mål eller så här. Det liksom stod och vägde fram och tillbaka. Det vet man ju. Det är en matchbild som passar spanjorer perfekt. Att Norge ändå i princip vann den matchen, förutom att de inte gjorde det då, både 1, 2 och 3 gånger. Det tycker jag var väldigt imponerande av Norge. För den typen av matchbilder brukar ju annars Spanien bara stänga. Jaha, ni vill ha en gnuggarmatch? Ja, visst, kom då. Och så stänger de ner den och vinner med 3.
Ja, men, och det var ju också så att så här, Spanien, ju längre en match lider, desto mer gnuggare blir de. Alltså när de är trötta. I början så kan det komma lite skott alltså, utifrån och sånt där. Men också då, jag såg bara sista kvarten eller 10 av ordinarie och sen förlängningen då. Alltså de var ju bara, fuck it, nu kör vi Spanien style. Och så bara in med 2 mittsexer. Och så bröderna Dusjebajev då bara pilla in den till mitt sex.
Ja, men det är nästan ännu värre. Med ena brorsan Dusjebajev och Kaneja står och gnuggar. Och så,
alltså det är första förlängningen. Det var 2 anfall på hela förlängningen.
Alltså det går inte. Inte ens jag som nu har viftat vit flagg och sagt att jag gillar Spanien. Det går inte. Alltså, jag tror att de körde över 45 minuter i den här matchen med 2 nior och 2 linjespelare. Och så bara gnugg. In med den. Eller skjuta och vara upphakad. Det är alltså vidrigt att titta på.
Ja, det är det. Och det är så sjuka. Alltså, Alex Dusjebajevs mål. Han gör dem ur situationer som inte finns. Nej. Alltså han skjuter ett skott när han liksom har bakåtryckt och är på väg ner. Och alla typ bara slutar spela. Då skjuter han. Mm. Men man ser hur små marginaler det är i handboll. Alltså vi har varit inne på hela Björnsen-grejen och att Norge faktiskt egentligen vinner den här matchen. Men det som föranleder att Norge har bollen med 19 sekunder kvar. Det läget som Alex Dusjebajev alla tar när han går brett utsida 2. Hur många... Ja, det är så här, vad gör du? Men hur många gånger har man inte sett att det blir straff där? Han får ju en touch, blir lite grann skickad utåt. Alltså jag väntade på att straffsignalen skulle komma och det verkar ju som att han själv gjorde också.
Ja, och det jag som såg hela den här matchen vet ju också då att två gånger i början av första halvlek, då hamnade Alex Dutjebaev i precis samma läge, gick ut sida två mot Sagosen, fick en liten knuff, drog iväg något så här halvhjärtat skott. Då fick han straff och två minuter med sig.
Mm. Men det är ju så jävla, alltså det är ju handbollen på många sätt i ett nötskal. Det är, ju så jävla svårt att kalibrera, för att det, alltså egentligen kunde lika gärna blivit straff och kvittering där och alltså ja.
Ja, men, det är bara men så jävla jag såg ju som sagt bara sista 15 och där var jag tyckte domarna var så jävla bra under den perioden.
Jag håller med.
Jag gillade domarna genom hela matchen, men det var tydligt att det var lite olika regelböcker i början av matchen och framförallt då i slutet av andra halvlek, men ännu mer i förlängningen. Men jag är ganska fine med att det är det också.
Jag är också fine med det.
Ja, och jag tycker ju att den regelboken de dömde för efter den stunden jag såg, det är ju den rätta regelboken så att säga.
Jag håller med. Jag håller
alltså,
med.
Att man jag tycker ju ibland att, och då ska jag säga, det jag såg var de
det
var
ska
grymma.
Kosta lite mer.
Ja, men det blåser generellt lite för mycket. Det blir för många tvåor och för mycket straffar generellt.
Mm. Mm.
Och sen fattar jag, alltså en blåsning är ju också ibland för att kyla ner. Så här, nu har vi ballat ur lite här på utsida två med knuffarna. Nu måste vi blåsa en tvåa. Så man samlat ihop lite till det så att säga. Men jag tycker att det de lyckades med var att så här, nivån eller stämningen på planen var inte irriterad. För det är det som kan riskera när man slutar blåsa, ju att lagen bara går hårdare och hårdare mot varandra och till slut blir det gnäll och tjafs och sånt där. Men de lyckades hålla bort det och ändå inte blåsa så mycket. Och det är ju det bästa som finns alltså.
Ingen av oss är ju gammal domare, men jag är ju ändå lärare. Och jag tror att man kan dra en liten parallell till det. Jag är ju alltid stenhård de första lektionerna på ett läsår. Och sätter ett jättehårt regelverk och ser till att alla följer det.
Hur låter nästan du då? Vad säger du då?
Det kan jag absolut inte återge i radio, va? Men jag tror att jag är lite hårdare än vad exempelvis du nu försöker insinuera, Josef.
Men jag går inte på stolen.
Sen släpper man ju upp det där lite allt eftersom, va? Och sen ganska framåt sommaren eller så, i maj, då behöver man inte säga någonting längre. Då kan man ju låta det vara halabaloo. Och så tror jag domare funkar också. Det är samma metodik där. Man stävjade
så
lite i början
med.
Och sen så låter
slå
det
på dem i början, gubba. Sätt nivån.
Men
om alla slår samtidigt så de kan inte blåsa ut oss allihopa.
Det är bara göteborgare som kör den taktiken. Du får alltid din lilla goa. Du gör göteborgare. Du är som Nikola Jakobsen och Mikkel Hansen.
Men Ola Lindgren var ju också inne på det att domarna vill ju inte avgöra matchen. Alltså de vill ju inte stjäla rubrikerna med billiga tvåor och sånt. Och vilket är fullt
vilket
en naturlig reaktion. Ja, exakt. Så de var grymma. Sveriges domare var också jättebra för övrigt. Så har vi gett berömt till domare idag.
Mm. Förresten, du har ju med rätta varit ute och vevat lite på Twitter, Sjölin, om det här orimligheten att man inte, alltså så här, enligt spelschemat så ska Sverige spela klockan 18 och sen blir det 20:30 och Danmark kanske ska spela i Polen och sen ska de spela i Sverige och ingen vet liksom. Men läste ni Patrik Ekvalls krönika på ämnet?
Nej. Ja,
om ni inte gjorde det så kan jag rekommendera den. För även TV2, eller jag gissar att det var TV2, men även danskan och norrmännen har ju varit ute och gnällt på det här. Att det är ju helt orimligt att när Danmark har avslutat sin match mot Ungern så vet de fortfarande inte var de ska spela semifinal och sådär.
Ja, då har jag läst
det. Ja, det är ju orent. Mm. Men det är också som Patrik Ekvall säger, håll så käft, man. Alltså, det står, jo, för det står så här: du har haft ditt hemmamästerskap också.
Sluta, ge inte Ekvall alla de här klickisrubrikerna. Bara för han skriver håll så käft, man, så behöver inte du recitera det här. Han har ju fel i sak, det vet ju du också.
Nej, han har ju rätt i sak. Han har ju rätt i sak att vad fan är det att gnälla för? Du har också haft ett hemmamästerskap. Du har fått spela i Malmö. Kom inte att säga att allting har varit tillrättalagt för Sverige. Vilket det har.
Men det har ju det. Men det har ju också...
Alla, jag vet. Det har ju varit lika tillrättalagt för dig, danske.
Jo.
Du får spela i Malmö med alla dina danska fans. Och bla bla bla. Alla vill att ni ska gå till final. För det är liksom... Alla vill det. För det blir det bra publiksiffror. Och det står ett chartrat plan och väntar på dig. Som kan ta dig till Polen. Liksom så här... Vad är det att gnälla för?
Okej, så här då.
Poäng också med att liksom, det är fotbollslandslag som bor i egna liksom så här, de bygger upp egna byar nästan och de alltså så här, de ska ha allt medan Sverige och Brasilien och Portugal här, de bor på samma Skandikopalen på gångavstånd från Skandinavien och då är det ingen som gnäller om det liksom så här, de går i sina badtofflor på frukostbuffén jämte Janne och Ann-Charlotte som är där och firar bröllopsdag. Det är inga konstigheter. Men när du måste liksom flyga en timme flyg till Polen för att spela kvartsfinal. Då ska du gnälla för det.
Nej, okej. Okay, så här då. Danskarna kanske inte ska gnälla. Men det ska de ju inte av anledningen att de också har varit under den här mästerskapsbubblan. Ett av de lagen som har blivit privilegierade. Alltså att de har fått spela på hemmaplan i princip. Det som jag vänder mig emot är ju principen att arrangörsländerna, i det här fallet då, har fått så stor makt och mandat att styra över precis vilka som ska spela var och när och hur. Och inte ens behöva bestämma det innan turneringen spelas, utan att det avgörs då utifrån hur sista matcherna i mellanrundan går. Då får man
hur det går för Sverige. Ja, det är bara hur det går för Sverige. Ja, det är, alltså, principiellt är det ju handbollen jättefel.
Ja, men att de inte ens, alltså, jag skulle alltså, till och med då som... acceptera om de lägger en plan som säger så här: om Sverige går vidare, då gör vi så här. Om Sverige inte går vidare, så gör vi så här. Att det finns ett ABC-scenario. Nu fanns ju inte ens det. Det fanns ju så här. Vi har ett A-scenario. Om det skiter sig, ja, men då sätter vi oss ner och snackar igenom det på kvällen och så tar vi ett beslut.
Då tar vi det på volley. Ja.
Det tycker jag är under all värdighet faktiskt.
Jävla tur att inte Polen gick vidare också, för då hade det blivit antagligen tillrättalagt för dem på samma sätt så att säga. Hade
tänk dig mötet när, när pamparna möts där, när de sätter sig mitt emot och bara såhär
Sverige-Polen. Exakt, Sverige-Polen, hur löser vi detta?
Det hade slutat med att matchen spelas på Bornholm så, mitt emellan.
Ja. Ja, så är det i alla fall. Men Danmark hade ju inga problem i sin kvart.
Nej, Danmark så här är det ju också. Danmark behöver ju inte klaga nu, för att nu fick ju de Ungern och jag tror inte det var jättejobbigt för dem att flyga upp till Stockholm eller hur fan de nu tog sig hit, riva av Ungern och sen ner till Gdansk igen. Det tror jag de överlever egentligen.
Ja. Ska vi prata lite om handbollsmatchen Ungern? Eller var den för ointressant?
Nej, men vi kan väl driva av lite kort. Vi kan väl bara säga det. Att Sverige vann ju ganska lätt emot Ungern med 9 mål. Blev det väl till slut 37-28 om jag minns det rätt. Men Danmark vann med ännu mer. De vann ju med 23-40 typ. Alltså 17 mål.
Ja, 17 så
det
var ju
otroligt stor differens. Men Josef, ta någonting ifrån det då.
Ja, men för det är lite kul det här... Det danska, jag känner ju en del spelare i Danmark och Gisel då, som jag spelat med. Ja, men Gisel är väldigt duktig på i anfall.
Filmatis är 2 år. Nej.
No, men på att hitta. Han hittar en försvarare som han typ tänker, den här jäveln ska jag trakassera idag. Och han ska bara attackera en som han vet att han har ett övertag mot. Alltså i Ungern, han behöver inte välja. Alltså att han har
jag kan trakassera alla de här 4.
Exakt, typ samtidigt liksom. För att han är så buffé. Mycket snabbare. Exakt, det var en försvarsbuffé för honom idag. Så att, och Pytlick är ju lika liksom snabb och explosiv typ liksom.
Om det är någonting jag vill prata om så är det ju Pytlick. Men det känns som att vi får anledning att, alltså, Danmark kommer ju gå till final. Och Danmark kommer alltså, så här, vi får anledning att återkomma till honom. Men herre jävlar vilken gubbe det är alltså. Ja,
men lite besviken på Ungern kan man ju vara. Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det, om det var innan eller efter eller så. Men om det var Frändesjö eller Ola Lindgren eller så. Men som sa så här: alltså, ni fattar ju att ni kommer få stryk och ni fattar att det kommer bli jättetufft för er, men ni måste ju ändå göra något. Alltså, ni kan ju inte gå ut och köra samma gamla trötta grej som ni har gjort rakt igenom. Det kommer ju såklart inte hålla. Alltså, ge det en chansning då. Alltså, kasta ut, inte fan vet jag, liksom. Kör 7-6 hela matchen. Eller ställ ut med 3-3. Eller så här, gör vad som helst. Men gör någonting. Ni kan inte bara gå ut och göra precis samma grej som ni har gjort förut. För det kommer ju inte hålla.
Nej, och alltså, de kändes ju... Det krävdes ju inte mer än 3 mål. Och så var nackscenen liksom. Så gav de upp. Så att de var ju slagna på förhand. Men helt enig i att någonting borde de ju ha testat. Alltså, nu är ju ganska sent också. Ändrade de till 7-6 och 5-1 och allt vad det nu var. Liksom. Men ja, det var jävligt naivt av dem.
Nej, men jag såg någon timeout när Chema Rodriguez stod och skrek på dem och så här: "It's quarterfinal, we need to fight, we need to fight in the defense and in the offense."
Så till och med Charlie förstod.
Men vad fan, ja just det, till och med Charlie förstod vad han menar. Så bara, ja, men du Chema, om du tror att det är det som är grejen, att de inte kämpar tillräckligt, det, ni kommer liksom inte kunna kämpa.
Det är, fast det är det ju. Fast vad fan, de kommer inte kunna spela heller.
Nej, men de måste ju ha en idé som de tror på. Alltså någonting som är så här, fan det här är helt... nytt på något sätt. Ja, jag är skitsamma. Men du, ja, enkel match för Danmark.
Det fina med att det blev förlängning i norra Spanien har du varit inne på. Det blev att det blev förskjutet mellan Frankrike och Tyskland. Vilket gjorde att då kunde man zappa över direkt på visslan på Sveriges match och se sista 20 på Frankrike och Tyskland. Och då kom jag precis in i ett läge där Frankrike hade vänt. För Tyskland ledde ju stora delar av den här matchen. Och jag zappade över och ledde Frankrike med. Om det var 18-16 kanske. Mm. Och därifrån var det ju defilering.
Mm.
Så jag såg ju bara de 20 minuterna när Frankrike ägde sönder Tyskland.
Ja, och det är lite jobbigt. Ibland när man, det vet ju du Charlie säkert, att när man så här förbereder sig inför en motståndare. Så har ju tränaren alltid laddat ner lite klipp. Och då för att visa vad spelar motståndaren. Och då kommer ibland, för då försöker jag alltid visa då vad de kommer komma med.
Greatest hits då, ja.
Exakt, och då blir det nästan alltid greatest hits. Och då tänker man, helvete vad bra de här var.
Vad ska vi göra?
Hur ska vi lösa det här? Det är ju japaner och det ena med det tredje liksom, och skott från 12. Och lite så var det ju att zappa över till Frankrike och Tyskland. Där man kände direkt att, jävlar vad Frankrike ser starka ut. Och ja, alltså de har ju vunnit alla matcher också och så här, myst sig igenom det här mästerskapet likt Sverige och vilat lika med M och lite sådär.
Men man skulle behöva se de första 40 för att få en bra bild, för det var samma sak. Jag sa så här, fan, inte Karabatic med nu, han spelade ingenting, han bänkade, han skadad, och sen så har han ändå gjort 3 mål. Då har han ju visligen gjort dem i första halvlek då och sen tagit på sig overallsjackan och inte varit med mer.
Nej, det finns, innan man säger allt för mycket om det här Frankrike-Tyskland-matchen så vill man nog se hela. Men det man kan säga är ju att när man tittar på målskyttar i Frankrike så gjorde alla spelare förutom brorsan Karabatic mål.
Som bara spelar bakåt, så att det är ju rimligt också.
Ja, men precis. Ja, precis.
Alltså, och Gerard.
Ja, men precis. Både målvakt.
Så Deboné gjorde mål,
faktiskt. Okay. Jag räknade bort målvakterna där. Så målvakterna och en som bara spelar försvar. Resten av franska laget gjorde mål. Så även om Tyskland ledde matchen igenom så tror jag ju också att Frankrike, liksom Sverige, kommer hyfsat utvilade till semifinalen.
Ja, och det är ju väldigt franskt också att så här, lite arrogant lita på sin egen förträfflighet, att liksom våga byta på ett sätt som jag kanske inte tror att Tyskland vågade utan att ha sett matchen.
Nej, men det kan de inte ha gjort, för när man kom in och såg Tyskland så såg man att men det är ju samma gubbar som måste ha startat matchen.
Ja, och de har ju kört ganska hårt på sina gubbar i de andra matcherna jag har sett. Alltså det är ju Knorr som ska lösa det, så att säga, ihop med Golla och kanterna och sådär.
Men de sista... nej, kör du.
Nej, men det man kan säga om Frankrike, som vi pratade om inför, om jag inte minns rätt, är att det är ju ett bättre Frankrike än på många år. Just för att det finns lite mer bredd, framförallt. De har ju saknat lite högerhänta 9-meterspelare. Men det tycker jag att de är bättre på. Men det som ju också då har orat mig under mästerskapet är ju att Vincent Gerard har ju varit jävligt bra igen. Alltså han har typ, han spelar ju San Rafael nu för tiden och har typ varit skadad hela hösten och inte varit speciellt bra. På något jävla vänster landat ett kontrakt i Kiel, vilket är helt sjukt, men det är också en annan podd kanske. Men sen så idag då så var han ju ganska kass igen, vilket kändes skönt, tryggt. Men de har ju faktiskt också fått lite större bredd på målvaktssidan.
Och vad heter han nu?
Idés Bonnet.
Rémy de Bonnet kom ju in och jag tror han hade 47-48% idag. Och han är faktiskt lite underskattad, tycker jag. Det är klart, han har väl inte setts i de här sammanhangen där och därav den här underskattningen. Men ja, han är duktig.
De 20 minuterna jag såg, vad det nu är värt, då fick jag ju precis det intrycket av att ja, men Tyskland matchar ju inte Frankrike i kvalitet tillräckligt för att vinna den här matchen. Frankrike är bättre över 60 minuter, men över 40 minuter då har Tyskland kämpat tillräckligt. I motsats till Ungern, de har i alla fall gett en ärlig chans. De har försökt, de har säkert försökt, alltså så här, testat något som de inte har visat tidigare. De har spelat ut hela registret, men i slutändan så räcker det inte att Juri Knorr ska trolla in till golla hela tiden. För att de har liksom så här, alltså Tysklands trupp är ju på pappret mycket svagare än vad den har varit på länge, även fast de har spelat bättre och över förväntan. Det hade ju varit en riktig outsider och skräll om Tyskland hade avancerat till semifinal. Men det var ju motsatsen till Ungern då. De gav ju ett ärligt försök, men de klarar inte av det. Franke bänkar Karabatic och då kommer Mahé in och bara... Och Prandi, helvete vad bra han var.
Men det är ju Emil Berggrens gamla tes ju, att startsexan mot startsexan brukar ofta bli ganska jämnt. Men sen någon gång under matchen, då kommer bänkgubbarna in och ska möta bänkgubbarna. Och ganska ofta så avgör det matchen hur bänkgubbarna versus bänkgubbarna intern matchen slutar. Och det är väl också det, många gånger även i de här matcherna där Sverige har vunnit med 5, 6, 7, 8, 9, 10 mål, så har det ju varit ganska jämnt när startsexorna möter startsexorna. Men däremot när bänkgubbarna möter bänkgubbarna, då har vi sprungit iväg något rent djävulskt ju.
Ja, och idag har vi ju dem mycket att tacka för dagens seger. Alltså, Albin hade ju en kämpig dag, men Sandell kom in och hade en väldigt fin dag offensivt i alla fall. Klar var ju, skötte ju galant när Jim var borta. Erik Johansson, jättebra. Bergendahl var jag inne på, det menar jag, var lite nyckel liksom. Så att, ja men verkligen. Men nu får vi ju se lite med Jim, om vi ska blicka lite framåt.
Vi blickar framåt fredag nu, Sverige-Frankrike. Ja.
Så får vi se lite dels med Jims hand, om den är
han
bruten
skulle ju
eller
in
inte.
Och röntga den idag, om jag förstod det rätt.
Ja, jag har sett till och med att han blev fotad i en bil i en artikel i Aftonbladet när han såg besviken ut, liksom så här paparazzi beteende, vilket var lite fräckt.
Alltså, gillar man ju.
Ja, man gillar ju det. Men det är ju ändå inte positivt. Alltså, det positiva är ju bredden och Klar kommer komma in. Det enda jag är orolig för det är att Klar och Jim är ju inte samma typ av spelare, utan Klar är ju duellspelare på ett helt annat sätt. Och vi har ju ett mycket bättre flow när det är med Jim. Och spelet liksom, det gemensamma spelet, medan med Klar är det ju mycket mer en passattack, egen studsattack. Och är det någonting Frankrike är jävligt bra på, det är det när det blir brottningsmatch. Alltså, om man ska komma utan fart och liksom, ja, går man på Fabregas, Karabatic och alla de här starka försvarsspelarna som de har. Så den matchen, liksom Sveriges anfallsspel i det här duellspelet mot Frankrikes försvar, det är jag lite orolig för.
Och vi kan inte släppa mittsex med flit den här matchen.
Nej,
det blir marigt.
Det blir marigt. Däremot kanterna är ju, alltså Hugo Desca är ju borta. Och det är ju liksom så här målmaskinen. Yannis Lenn, ja, men det är inte högsta nivån liksom. Och inte resten heller. Dylan Nahi har ju visserligen gjort en fantastisk... haft fantastisk utveckling de senaste åren. Men liksom i läget, det är ju helt klart det är där vi ska släppa. Och framförallt om Mathieu Grébille och Valentin Porte spelar mycket. Vilket de ju kommer få göra en del i alla fall.
Det har vi det.
Ja, men jag tror...
Segerreceptet.
Ja, jag tror verkligen att det är det. Och så att vi får mycket bollsläpp och långa anfall i anfall. Och liksom att Klar kan lite lägga till det i sitt spel. Liksom.
Får jag fråga en sak? Om det visar sig att Gottfridssons finger är paj... Han kommer inte kunna spela mer. Alltså det är så illa. Han måste gipsa typ liksom.
Mm.
Tror ni att man... Och det här förutsätter ju att man fortfarande kan göra det. Det kanske man inte kan i semifinal. Tror ni man hade skrivit ut honom i truppen och tagit in någon annan? Eller tror ni att man ändå kommer vilja ta ut honom och sätta honom på bänken? Bara för att han ska kunna gå in och köra timeout?
Jag tror de kommer prioritera att ha kvar honom. För att så här, gå runt och peppa laget och gå runt och ta timeouter. Och typ, som han gjorde nu, ge typ Klar lite taktiska direktiv eller input eller så här, bollplank i den biten. Det tror jag definitivt. För vem de än skulle plocka in nu i truppen skulle ändå inte vara aktuell att spela.
Nej, säkert inte. Och det förvånade mig hur mycket plats han tog. När han inte ens var med, som han inte var, han spelade inte. För det har ju varit en uttalad grej att när jag är på plan då vill jag driva timeouterna, har han ju sagt. Men nu var han inte på plan. Nu gick han in och styrde upp spelet som de andra skulle göra. Det har man ju aldrig sett innan, i alla fall inte jag. Det förvånade mig lite. Nej, men det blev ju precis som han sa. Han det var ju liksom inlöp från höger.
Ja,
okay.
Han frågade Klar lite artigt sådär, har du någonting? Och sen så sa han nej. Eller så vågade han inte säga annat.
Bara,
alltså. Nej. Men jag håller med. Men Jesper Kondason är ju reserv. Och någon annan mitt nya. Sundfält kanske? Jag vet inte. Edvardsson är väl skadad.
Men för det var... Ja just det, för det var det som var för att vem de ska plocka in så är det så här, vilka spelar mitt nio nu då? Vem är bakom Klar om Gott inte spelar? Är det Karlsbogård? Är det Olle? Det kan det inte vara.
Nej, men alltså, jag tycker ju att det finns en plats för Olle på bänken. Det har jag pratat lite internt om. I och med att, alltså, Linus Persson är med på bänken men är ju inte aktuell för spel.
Nej, men varför är han inte det?
Nej, det...
Om det finns plats för Linus Persson, alltså Linus Persson och Olle fyller ju för mig samma roll. Försvarsrätten blir på höger två. Så som jag ser det.
Ja, exakt. Jag hade ju, Olle kan ju vara för mig då också ett försvarsalternativ. Alltså han kan ju slänga in höger två i mitten också om det nu någonsin skulle behövas. Och vänster två också. Vi säger då om Klar ska gå 60 minuter framåt mot fransoser. Då kanske han behöver pusta lite bakåt.
Ja, faktiskt.
Nu kommer de i och för sig då antagligen låta Erik Johan... Alltså han byter med Karlsbogård och så får Erik Johansson spela vänster två. Sådär. Men så det finns en plats för i min trupp för Olle för att liksom ge alternativ bakåt. Jag tycker ju Sandell behöver ju byta lite han får försvar ibland också. Sådär. Men jag tror inte de kommer plocka in någon utifrån. Och det finns väl ingen mer så här leda, sätta på en ett C liksom. För det är väl... läkare.
Får man ta ut en gubbe som har gips? Får han vara uttagen till matchen?
Det är i och för sig en bra fråga. Alltså det är väl, man får ju inte vara klädd hur som helst, höll jag på att säga. Men
nej.
Alltså, du får ju inte...
Nej, jag vet inte.
Ja, nej, det vet inte jag heller.
Men det är väl bara dra på en jävla massa sån där tejp över fingrarna. Så för varenda...
Bara den har rätt färg.
Ja, jag menar det. Det är ju nästan ingen spelare du ser fingrarna på ändå för att de har tre lager tejp över.
Nej, precis. Ja, spännande att se. Vi hoppas nu att det blir en icke-fråga.
Ja.
Att han kan lira.
Och gud vad härligt det ska bli med fredag och match. Och då ska jag faktiskt gå dit och känna på vibben i Tele2 Arena. Det ska bli väldigt nice. Det såg ju lite si och så ut med tomma stolar i dagens match mot Egypten. Men både Krille Albinsson och Krille Bergström har ju utlovat ganska mycket mer biljetter sålda. Både till semifinalen på fredag och finalen på söndag. Så att det får vi väl lita på då.
Ja, och det var ju trots allt på något eller vänster svensk rekord idag. För en handbollsmatch.
Ja, det känns ju fattigt att det var det.
Nej, tror vi på det? Eller tror vi att de har... Ja.
Alltså, vi tror, alltså om, Ja, du menar att vi tror vi på publiksiffran? Mm. Ja, det är ju en annan fråga. Mm. Men, alltså, men om publiksiffran stämmer så var det ju de facto svensk rekord. Och det är ju deppigt i sig att det var svensk rekord när kameran panorerar från försvar till anfall. Mm. Och de bästa platserna i hela hallen är tomma. Mm.
Det kan man ju också diskutera. Tar man hellre ett alldeles smockfullt Globen med 14 800 eller vad det är, än ett så här halvfullt Tele2, då är, ja.
Ja. Jag tror att de tar hellre ett halvfullt Tele2. Mm.
Det var väl också,
alltså, varje såld biljett betyder mer för dem.
Ja, men plus att apropå ge och ta med polackerna, så var det ju lite det som gjorde att Sverige fick den här finalhelgen. Är väl att man skulle utlova det Tele2.
Ja.
Tror jag.
Jag tycker i ganska hög utsträckning att det är en icke-fråga om det var publikrekord idag eller inte. För det kommer ju definitivt att bli publikrekord på fredag. Ja. Och det kommer definitivt bli det på söndag också. Så att vi kan väl lämna den diskussionen där.
Och då kommer du vara med.
Mm, just det, jag kommer ju bli historisk då.
Kul. Men nästa gång vi hörs i den här kanalen är ju efter finalen på söndag, oavsett vilka som spelar den.
Mm, så är det.
Mm. Så på torsdag, på fredag ska Charlie äta tacos. Och då vet du hur han blir.
Ja, då är jag inte i skick.
Nej, då vet vi alla.
Att spela in.
Men det går.
Vad tror vi, får väl tippa också den andra. Vi tror att dansken vinner mot spanjorerna.
Mm.
Ja.
Men vi tror, eller så här, jag tror, det här är ju ett lite halvkontroversiellt kanske, men jag tror att Sverige också vinner mot Frankrike, men jag tror också att Spanien vinner bronset sen mot Frankrike.
Ah, ja, det är så långt. Ja, varför inte? Det är ju gött att man blir glad på, alltså, vilka som än förlorar mellan Spanien och Danmark. Mm. Det är ju det fina. Det var ju lite samma idag.
Precis så var det ju mot Norge. Att man gick in och så satte man på sig, kände man 2 minuter så här med magen.
Vad skönt vilka att någon kommer åka ut nu.
Dels det, men också vilka ogillar man mest? Är det nu igen Norge eller Spanien? Och för mig slog det över till Norge då. Ja, då får jag väl hålla på Spanien då.
Oh. Ja, det kommer bli jävligt fett. Jag ska avsluta mot svära i kyrkan och säga att jag gillar faktiskt Frankrike. Av alla lag om det är något annat lag jag unnar att vinna, så är det fan dem. Mm. Jag tycker de är noll osköna.
Och jag har ju kommit ut som en dansk älskare nu. Jag tycker de är så
spansk älskare.
Nej, Spanien älskar absolut inte. Det är bara att jag har hissat vit flagg och sagt så här: jag visar strupen, ni är för bra. Jag godkänner ert vidriga spel.
Ja, jag älskar ju Danmark.
Och Spanien. Den moraliska finalen nu är ju Sverige-Frankrike. Det känns härligt. Så det är final på fredag du ska på. Mm.
Och söndag. Jag ska på massa finaler. Ja. Gud vad härligt det ska bli. Och på tal om finaler så kommer Kjell Höglund här med en hitlåt från några år tillbaka som heter Genesare.
Jag har lite nugget bara.
Du ska in med nugget? Ja, in med den.
Ja, för att idag är det den 25:e och vi ses ju igen på söndag då. Men jag tror att om det är på lördag, eller fredag eller lördag, jag är lite osäker. Jag kollar lite snabbt medan jag drar ut på orden. På lördag den 28:e, då är det ju Skövde Guif, va?
Mm.
Innan finalen.
Är det Skövde?
Skövde Guif på lördag. Dagen innan mästerskapet jag avgjort.
Vilken jävla spelar de också i Tele2?
Ja, kanske.
Ja, den ska man också försöka åka och se då kanske på plats.
Ja, fy fan, vad gött.
Det låter alldeles underbart. Nu för att runda av den här veckans avsnitt så släpper vi fram Kjell Höglund, va? Med hans gamla dänga Genesarets sjö. Take it away, Kjelle.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galerible. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch. Och det rinner som alla mina böcker som vi.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.